95.
Ja. Stort gården igen.
Ja. Och Barbro Crampton
och Jeffrey Combs. Precis. Den heliga trion.
Ja. Ja, minus Brian Houston på den här filmen.
Ja, men då är inte... Ja, precis.
Då är
men,
du nöjd.
Ja, nej. Han var bra med de tre.
Ja,
i alla fall. Ja, så kan vi säga. Castle Freak heter den i alla fall.
Ja. Baserad på mycket
löst. Väldigt löst på...
The Outsider.
The Outsider, ja, precis. Som jag tycker är en av de bättre novellerna, tror jag. Som är minst den i alla fall, som jag läst.
Mm-hmm.
Du har inte läst den?
Jo.
Du gjort det? Ja. Castle Freak då, handlar om en familj.
Dysfunktionell.
Ja, väldigt. Jeffrey Combs spelar alkoholiserad pappa. Barbara Crampton spelar snyggt åldrad morsa.
Mm.
De har en dotter som är blind, ja.
Efter en trafikolycka.
Precis, som Jeffrey Combs var orsaken för. Han var full när han körde. Och... deras son dog också i olyckan. Precis. Så att han är ju extremt olycklig.
Det är ett år senare.
Ja, frugan är rasande på honom konstant.
Och har inte förlåtit honom.
Nej, dottern är väl ändå som ändå... Hon är inte så arg.
Nej, hon håller väl på att ha fått upp med sitt att vara blind, ja, helt plötsligt.
Precis. Men i alla fall, de är väl ett slott i Italien av alla ställen.
Like you.
Ja.
Ja.
Åker dit. Det är ett riktigt stort slott. Och det är ju Castle Freak är ju något slags monster i källaren de har. Som är... Det är människa från början, tror jag, va?
Ja.
Som har förvridits och förvrängts.
Filmen börjar ju med att man ser den här kvinnan som bor i slottet från början. Det.
Precis. Hon blir...
Man ser att hon förbereder en torftig tallrik med en liten korvbit.
Ja, som ser, det är bland det äckligaste mat jag sett på film, tror jag.
Men hon går ner i källaren där hon har någonting inlåst.
Ja.
Och serverar det här.
Precis.
Och hon har med sig en piska. En sån här, vad säger man? Cat and Nine Tails kanske.
Ja, heter hon, va?
Med så här, flera vad heter det? Av flera snören. Men det hänger liksom krokar i dem. Vassa krokar.
Precis.
Som hon slår det här i källaren med.
Ja.
Och ger mat. Men så dör hon. Och det är därefter de är överslått.
Exakt. Ja. Det här monstret ställer till lite oreda för dem.
Ja, för monstret kommer löst.
Precis. Det sliter sig löst från sina bojor. Ja. Och det blir åt den här blinda dottern.
Folk dör.
Ja, folk som kommer dit dör.
Just det. Jeffrey Combs är djupt olycklig och alkoholiserad.
Ja.
Så han går på lokala pubben.
Han var nykter ett år, tror jag. Men sen, eller några månader i alla fall.
Mm.
Säger han. Men han går på pubben, ja.
Ja, och blir väldigt full efter någon sorts bråk.
Precis.
Och där så raggar en prostituerad kvinna upp honom.
Ja.
Han fattar inte att hon är prostituerad.
Nej.
Men han tar hem henne till slottet. Och där någonstans nere i källaren så har de sex med varandra. Och Jeffrey Combs är jättefull. Vad händer sen?
Ja, hon vill ha pengar.
Ja.
Han har väl inga pengar. Eller han vill inte ge henne pengar i alla fall, tror jag.
Nej.
Hon blir i alla fall dödad av det här.
Ja, men han lämnar henne ensam.
Ja, det gör han, just det. I källaren.
Ja, om någon anledning.
Ja,
och där, sen kommer monstret.
Precis, och dödar henne. Ja.
Ja, fast först så... monstret är ju liksom sexuellt frustrerad.
Ja.
Det är väl det lite hela filmen handlar om.
Ja, men det är ju en man från början.
Precis. Och han är ju ute efter att... han vill ju ha åt hennes kropp, liksom.
Ja.
För att tillfredsställa sina sexuella...
Precis.
Sexuell frustration. Och det är väl där han typ så här biter sönder hennes bröst då, eller
något. Ja, just det, ja, det är han, ja.
Det är klart sexualiserat i alla fall.
Ja, jo.
Och man får väl lite känslan att det är inte hans avsikt att döda henne.
Nej.
Utan det bara råkar bli så.
Ja, han vet inte vad han ska göra.
Nej.
På annat sätt. Så.
Men polisen märker att hon har försvunnit. Och sen kommer polisen och utreder. Och till slut så hittar de kroppen där.
Ja, Jeffrey Combs som misstänkt.
Ja, Jeffrey Combs som misstänkt. Och sen så spårar du därifrån helt enkelt. Den är väldigt annorlunda från Stuart Gordons tidigare.
Ja, verkligen.
Det finns ingen humor i den alls.
Inte alls.
Den är tung och dyster. Och
jag gillar den väldigt mycket. Jag tycker den är så här, den är skitig, den är så här,
den är väldigt skitig och grön.
Det är för Kums är så tragisk som man bara kan bli.
Ja.
Och det är, den är så plågsamt att se någon bara gå runt och liksom försöka lappa ihop den här familjen, ja, som är helt slut, alltså, ja, körd.
Nej, men och sen dessutom så är ju just det faktum att så här, monstret är bara en misshandlad person,
ja,
under väldigt lång tid.
Det är ännu mer tragiskt.
Ja, som, mm, och som dessutom gör det han gör utifrån, ja, sexuell han, utifrån sexuell frustration. Ja. Liksom, det finns sexuella motiv till det, ja, han gör. Gör att det blir ännu skitigare hela,
ja,
tiden.
Precis. Liksom.
Men jag tycker inte att jag tycker inte jättemycket om den.
Jag gillar den faktiskt. Det som till jag snackade är att den är rätt ful.
Ja, den är urvattnad, ja, det är inget foto där man liksom, som är vackert på något sätt eller snyggt eller så.
Jag gillar miljöerna. Jag tycker slottsmiljöerna är snygga.
Ja,
men fotot kanske inte hjälper så mycket. Men jag gillar den mycket. Jag tycker om det här betydligt, ska man säga, seriösare tagningen på Lovecraft istället för bara ösa massa kladd. Det är en hel del, det är rått går den här också, varför mig.
Väldigt lite. Det är, ja, alltså, det är inte så många som dör, men när det väl händer så...
Det är också skitigt.
Ja.
Det är inte det här att det är inte där, ska man säga,
splatter.
Nej, precis.
Det går, inte, ja, splatter.
Exakt. Men sen vet jag inte, den finns på DVD från Njuta, svensk DVD.
Precis,
jag vet inte om det är DVD:n som är dålig, eller om, jag gissar på att det är filmen som är dålig.
Ja.
Den ser ut på 4:3 också.
Ja, men så är det.
Ja. Men ja, den verkar väl lite, det verkar väldigt vattendelar. Antagligen så gillar man, eller tycker man den är halvdan.
Mm, jag tycker Njuta finns omslag är betydligt mer effektfullt än själva filmen.
Ja, det är snyggt omslag. Där lyckas man faktiskt få till ett snyggt omslag. Ja. Men ja,
nej, jag verkligen.
Ja, nej, men det är en liten annorlunda Gordon Lovecraft. Jeffrey Combs spelar annorlunda också. Och ja, men jag gillar den. Jag tycker den är bra. Mm. Jag rekommenderar den i alla fall.
En till film det året, 95. John Carpenter.
Mm.
In the Mouth of Madness.
Exakt. Det här är ju, till skillnad från många vi har tagit upp, inte direkt baserad på något verk av Lovecraft.
Nej.
Och jag tycker dessutom att det känns lite Stephen King-ig.
Det gör den definitivt.
Så det är både Lovecraft och Stephen King.
Ja.
Det är alltså det bästa, eller sämsta, beroende på man säger, av två världar.
Ja, nej, men det ska väl sägas också att Stephen King är väldigt inspirerad av Lovecraft.
Ja, absolut. Ja, tveklig. Ja, det räcker med att... Det finns en novell som heter Jerusalems slott. Och det är inte att förväxla med Salems slott, utan den heter Jerusalems slott.
Mm.
Som skulle kunna vara skriven av Lovecraft.
Ja.
Och sen finns det även någon som heter Hobbs End, där till och med Cthulhu nämns, tror jag.
Ja, så finns det en som heter... Momo.
Okej. Okay. Ja, det är... ja, just det, just det. Ja, det
I Skeleton Crew eller den förskräckliga apan
välsamlingen.
Hur som helst.
Ja.
In the Mouth of Madness, inte baserad på något verk av Lovecraft. Nej. Men den är väldigt Lovecraftiansk.
Inte något verk av Stephen King heller, kan tilläggas.
Det är John Carpenters eget påhitt.
Precis.
Eller jag vet inte om han har skrivit manus.
Nej, men den är ja.
Men den handlar om
en agent, va?
En agent?
Jag tror att Sam Neill, va, spelar en litterär agent.
Ja, litterär agent.
Ja, precis. Ja. Som ska hitta en succéförfattare som heter Sutter Kane.
Sutter Kane.
Spelas av, är det Jürgen Prochnow?
Vet inte.
Kan vara Jürgen Prochnow. Jag tror Jürgen Prochnow är med i alla fall. Som har försvunnit. Han är liksom han är ju en Stephen King-figur. Den här Sutter Kane. Skriver i storkännande skräckböcker. Han har försvunnit precis i lanseringen av en ny bok, tror jag.
Mm.
De ska hitta honom. Och då leder in honom, den här agenten, på villovägar.
Mm.
Han kommer till någon konstig by, va?
Men är det inte så att den här konstiga byn heter Dunwich? Eller
det minns jag inte. Det kan du mycket väl göra.
Ja. Men det, huvudgrejen är i alla fall att allt den här författaren skriver blir till verklighet.
Precis.
Och det visar sig att hela den här byn de är i,
ja,
är en produkt av den här författaren.
Just det.
Det är bara en fiktiv by egentligen, ja, men som har blivit verklighet.
Exakt.
Vad är det som händer egentligen? Det är väl de här som man får små fragment på att verkligheten har lossnat på
olika sätt. Ja, det liksom håller på att gå åt skogen.
Ja, och sen så kommer han till slut till...
Tillbaka till...
Nej, han hittar Sadie Kane i staden väl?
Ja, det gör han ju. Och Sadie Kane är ju inte sig själv längre.
Nej, och det är här det här med Old Ones så det kommer in.
Ja.
Han skriver för att frammana Old Ones, eller jag vet inte.
Jag minns faktiskt inte tyvärr, men det, ja...
Det är en stor port.
Ja, just det.
Och bakom den här porten finns The Old Ones. Och ja, porten öppnas och utkommer massa läskiga tentakelmonster.
Ja.
Och han flyr och så kommer han därifrån, men så slutar med att verkligheten lossnat och Jonas undergång är här.
Precis.
Och det slutar med att han sitter och i en biograf och käkar popcorn och skrattar åt undergången typ.
Tokgalen.
Tok jävla galen.
Ja.
In the Mouth of Madness är väl en liten referens till The Mountains of Madness.
Exakt.
Fast den har ingen...
Nej.
Det bygger inte alls på den novellen.
Nej.
Men den filmen är jävligt bra tycker jag.
Ja, det är den.
En av mina favoritfilmer av Carpenter.
Jag älskar ju Carpenter, det han har gjort.
Jag med.
Tidigt 80-tal. Håller han lika högt som de bästa i Skräckhangen.
Jag tycker att han är...
Ja, han är en av de absolut bästa.
Den bästa amerikanen tycker jag.
Ja, men det håller jag nog med om. Mm. Så här på, utan att tänka mig för att säga det. Men en riktigt bra film. Väldigt speciell. Om man ska prata årtionden så tycker jag att 70-80-talen är betydligt mer intressanta än 90-talet.
Mm.
Men den här känns väldigt 90-tal på något vis. Fast på ett bra sätt.
Mm.
Det finns vissa film, vissa guldkorn från 90-talet som känns här typiskt 90-tal.
Mm.
Och den här gör det.
Ja, det är väl liksom den, Candyman, Event Horizon,
Jacob's Ladder.
Jacob's Ladder, precis. Som, det känns inte 00-tal, det är inte 80-tal, då är det 90-tal. Liksom. Men de är få.
Ja, det är, ja, få guldkorn. Men det här är i alla fall riktigt bra. Det är snyggt hur det liksom, man märker att allt bara går mer och mer fel hela tiden.
Börjar subtilt och så spårar det.
Ja, det är ju, vad ska man säga egentligen?
Han har ju budgeten för det också.
Ja, precis. Så det är snyggt och det är riktigt storslaget i slutet där för mig. Det känns ju verkligen som att man tittar på Jonas en gång när man ser den här filmen.
Ja, men det är jag starkt.
Ja. Finns på...
Bästa New Line Cinema.
Ja.
Jag har gett ut den. Region 1.
Bra DVD väl?
Väldigt bra.
Ja. Lite material kanske också på den?
Det är bara kommentatorspår, inget annat.
Okej, ja, men det är ändå rätt kul att ha.
Jag har nästan aldrig sett en film med kommentatorspår.
Om man gillar det så är det kul att ha. det är någonting i alla fall. Riktigt bra film.
Så, 97. Bleeders.
Ja.
Också känd som Hemoglobin. med Rutger Hauer faktiskt. Ja.
Jag har inte sett den här.
Nej, jag har sett den. Ja. Också baserad på The Lurking Fear.
Ja. Är den mer trogen än The Lurking Fear? Eller är den mindre trogen än The Lurking Fear?
det trognaste,
ja,
det är affischen till Lurking Fear.
Ja. Ja.
Affischen till Lurking Fear från 94. Den ser ut precis som det beskrivs i novellen.
Okay, ja.
Men filmen har ingenting med affischen att göra, tyvärr. Bleeders handlar om... Jag försvarar en fråga. Nej. Ingen av dem är särskilt trogen.
Nej.
Grundelement finns där.
Ja.
Men Bleeders handlar om ett ungt par som kommer till en ö. Det är en kille och en tjej. Och killen lider av någon mystisk blodsjukdom.
Mm.
Som gör att han börjar blöda näsblod typ och sådär, blir väldigt svag och sådär. Och ingen läkare har kunnat hjälpa honom.
Mm.
Så de återvänder till nästa ön där hans förfäder, alla hans släktingar bodde på den här ön.
Ja.
Men alla ska vara döda, men de återvänder hit för att se om de kan få någon sorts ledtrådar kring vad det är för sjukdom man har. På den här ön finns Rutger Hauer som spelar en försupen före detta läkare. Men det visar sig att den här killens släktingar inte alls är döda.
Nej.
Utan de är ett underjordiskt kannibalfolk.
Lite som i Lurking Fear då.
Ja, för det är det som är Lurking Fear,
ja, precis.
Och som även är i Lurking Fear-filmen också.
Ja.
Att berättelsen är ju det här med hur en familj har degenererat.
Ja.
Och börjat ägna sig att äta människor.
Exakt.
Och flyttat ner under marken.
Precis.
Och det, ja, de hittar de här folket som bor under marken i den här ön.
Mm.
Och de ser betydligt fulare ut. Det är Lurking Fear, Full Moons Lurking Fear,
ja,
har mycket snyggare monster.
Ja. Måste man fråga, ser monstren i Bleeders ut som de gör på omslaget i filmen?
Ja.
Ja,
det ser ut som små.
Är de inte lite lika Krang från Turtles? Den där lilla hjärnen.
Jo, Krang i Turtles, ja, är ganska träffande.
Det är kanske faktiskt bästa referenspunkterna.
Ja.
Ja. ja.
Men de, ja, och grejen är att det är bara människor. Och dessutom är det så här rejält jävla inavlade.
Ja.
Så många har saknat armar och ben och sånt, ja, där. Men ändå lyckas de döda en massa människor.
Ja.
Och det slutar med att hela ön under en stormig natt evakueras till fyren.
Ja.
Och de har fullt med vapen. Automatvapen, jag tror med handgranater och grejer.
Oj. Shit.
Ja. Där de stänger in sig i den här fyren. Mm. För att gäng så här på typ så här 10-15 krymplingar, jättesmå, utan ben och armar, som kommer hoppande upp på marken liksom.
Ja.
Och jag menar, de skulle hur lätt som helst om de ville bara kunna skjuta dem liksom, ja, på sätt. För de är bara på ett öppet fält och sådär.
Ja.
Men det slutar ändå med att så här, de dödar massa, de här lurking monsterna kommer och dödar alla och sånt där.
Mm.
Och det slutar ju såklart med att den här killen upptäcker att han är släkt med dem. Och han bestämmer sig för att leva med dem där nere istället.
Jaha.
Ja.
Han är som hade bladarsjuka,
ja,
eller?
Ja. Lite kul slut i för sig.
Ja.
Men han väljer, han lämnar sin tjej och bor med monstren under jorden istället.
Ja. Så kan det gå.
Så kan det gå.
Ja.
En rolig detalj om den här filmen är att VHSen, antagligen inte alla VHSer, men en VHS som fanns, mm, om den här, på omslaget så satt en plastpåse. Inuti det var så här låtsas blod.
Mm.
Så det var först etiketten där det stod Bleeders, så var det, yes, bilden. Men så utanpå det var en, mm, påse med blod,
mm,
som liksom flöt omkring.
Just det. Jag vet att de har gjort så både på den amerikanska utgåvan av Itchy the Killer,
mm-hmm,
och på någon, om inte flera, så utgåvor, mm-hmm, att det är låtsas blod som rinner runt.
Jaja.
Men då var ju Bleeders möjligen först.
Precis, här, på en VHS.
Ja. Mm. Och det är ju coolare på en VHS än på en DVD. Känns det,
det, ja,
känns,
jag tror det faktiskt. Ja.
Rekommenderar du Bleeders?
Nej.
Det är inte, nej. Man kan hoppa den.
Man kan
om man
hoppa
inte
den
är kompletist.
Precis.
Ja. DVD på den.
DVD finns på den. Den har gett ut svenskt av en, ja, mystisk distributör som heter Bellevue Entertainment.
Som även har gett ut Death Wish 5 bland annat. Och
ja,
Cyber Tracker.
Mm.
Actionfilm.
Jaha. Ja, misstänker att det är någon ful VHS-transfer. Ja.
Vet någon någonting om det här Bellevue Entertainment, får ni gärna höra av er till oss. För det är, ja, kul att veta vad det var för,
ja,
typer som ledde där.
Men annars är det region 1 som gäller. Det finns amerikansk utgåva som har 5.1 ljud.
Ja, svenska drivning är tyvärr kanske, eller kanske inte, utgången också. Så,
ja,
det är väl Tradera eller någon loppis som man får hitta den på.
Ja,
i så fall.
Ja, om man, hittar man den här på en loppis,
ja,
för max 29 kronor så är den värd att köpa.
Ja. Om inte annat för att det är kul att ha utgången, kanske.
Ja.
Ja.
Hittar man VHS med blodpåsen däremot?
För massa pengar.
Betala allt ni, ja, har.
Sälj allt ni har.
Sälj allt ni har.
Den.
Det var 97.
Ja. Kommer det något 98 kanske?
Så här, kring millennieskiftet så fullkomligt exploderade det med amatörproduktioner.
Ja.
Kortfilmer och liksom kompisprojekt och, ja, entusiaster av olika slag som,
just,
gjorde det.
Ja.
Det började under 90-talet men, ja, exploderade som mest kring millennieskiftet. Och de här, vi har inte nämnt många av de här, och det finns,
nej,
hur mycket som helst.
För mycket.
För mycket, ja, definitivt. Det har getts ut ett antal DVD, antal DVD:er som heter H.P. Lovecraft Collection.
Precis.
Volym 1-5,
ja,
som samlar många av de här kortfilmerna.
Ja. Jag har inte sett, jag tror inte jag sett den enda, men jag tar för givet att det är skiftande kvalitet här också som gäller.
Ja, jag har sett många av dem.
Det,
och
finns,
en,
väl,
det finns en del guldkorn,
ja,
och det finns mycket skit också.
Ja.
Det finns en festival i USA, mm, som har hållits sedan 1995, som, ja, heter The H.P. Lovecraft
Filmfestival.
Ja, precis.
Enkelt.
Som har hållits årligen sedan 95.
95, ja.
Och de visar ju mycket sån här film.
Väldigt mycket sån film.
Sån här kortfilmer, amatör. Gjorde med kärlek, men inte så mycket
talang.
Talang. Men 2000 så i en av de här H.P. Lovecraft-volymerna, för jag har sett dem,
ja,
så är det en som jag vill nämna som heter... Det gjordes en pilot till en tv-serie baserad på Lovecraft.
Ja.
Som skulle heta Rough Magic.
Ja.
Och den piloten finns med i en av de här samlingarna.
Just det, ja.
Och den är placerad i... Den bygger på... I Call of Cthulhu-rollspelet så finns det massa olika. Det finns Call of Cthulhu för 20-talet. Och det finns Cthulhu by Gaslight heter det, som är på 1890-talet.
Aha.
Och så finns det Cthulhu Dark Ages som är på Melodifestivalen.
Medeltiden.
Medeltiden.
Det hade kanske varit mer passande med Melodifestivalen. Dark Ages.
Cthulhu på Melodifestivalen. Och så finns det den som heter Delta Green.
Mm.
Som är nutid. Eller... I det här fallet blir det då typ 90-tal.
Ja.
För det var då det gjordes. Men det. Delta Green, det är lite så X-Files. Det är typ en så FBI-service som heter Delta Green.
Ja.
Som jobbar med Cthulhu-grejer liksom.
Ja.
Och den här tv-serien skulle då bygga på det här med Delta Green.
Just det.
Så det skulle vara lite så agentserie liksom.
Mm.
Det var mycket länge sedan jag såg den här. Men den är brittisk. Den involverar Falklandskriget. Och det är att Cthulhu-kulten håller på att vakna liksom.
Ja.
Och den är jävligt Lovecraft. Det är liksom Lovecraft. Ja. Cthulhu-mytos. Ja. Tungt.
Kanske synd att det inte blev någon serie då.
Ja, men det var inte så bra.
Det,
men... det var ganska kackigt skådespeleri och billigt film och sådär.
Ja.
Men en kul parentes.
Ja.
Att det planerades en Cthulhu TV-serie.
Sevärd kanske på grund av det faktumet. Jag har inte sett den, jag ska göra det.
Ja, 40 minuter typ.
Så det är inte allt för lång tid heller.
Todd Snett.
Ja, just det.
Stuart Gordon är tillbaka.
Ja, efter 6 års Lovecraft-frånvaro.
Ja. Ingen Jeffrey Combs den här gången.
Ingen Barbara Crampton heller.
Ingen Barbara Crampton.
Där är ju Lena Brian just nu. I någon slags producentroll.
Ja, jo, just det. Det är, så är det, absolut.
Ja.
Däremot en karaktär som spelar precis som Jeffrey Combs.
Ja. Tror att skolan heter Ezra Godden.
Uh-huh.
Han är även med sen i en annan produktion vi ska ta upp lite senare. Mm. Men det, ja.
Håller du med om att han spelar precis som
Jeff Combs? Ja, han känns som Jeffrey Combs.
In i detalj vissa grejer. Bara,
han är lite lik utseendemässigt Jeffrey Combs också. Det känns som att han är castad för att han är en sin generations Jeffrey Combs.
Ja, precis. Jag tror att de behövde en Jeffrey Combs, men Jeffrey Combs var för gammal för rollen.
Men det är kul tycker jag.
Ja.
Jag tycker att Jeffrey Combsiga karaktären funkar bra i det Gordon gör.
Ja.
Dagon då, handlar om, den är baserad på Shadow of Innsmouth.
Ja,
alltså inte baserad på novellen Dagon.
Nej,
inte alls.
Nej.
Baserad på novellen Dagon.
Nej.
Handlar om ett gäng, de är ute och åker båt.
Mm.
Två par
utanför Spaniens kust.
Precis. Sysslar väl med någon slags, det känns som att de sysslar med någon slags ful aktiehandel.
Jag tror inte det är fult, men det är bara det att
de känns lite skrupelfria, tycker jag.
Ja,
men hur som helst.
Båten går på grund.
Ja, går på grund. Och
utanför en mystisk stad.
Precis. Simmar de in i land?
Nej, det här andra paret,
ja,
de stannar i båten för hon har gjort illa benet.
De har en livbåt, ja.
Ja, men Jeffrey Combs-typen och hans tjej, de tar gummibåten in till land.
Just det, och in till land. Där de träffar på en präst först av allt, tror jag.
Ja, för staden är helt öde. Det finns ingen där. De undrar vad fan är alla människor.
Ja.
Men då hittar de en kyrka.
Ja.
Som de tänker så här, vad fan är det här för konstig kyrka? För det är inga kors eller någonting. Nej. Utan det är andra symboler, typ fiskar och grejer. Och där kommer prästen och träffar dem. Och prästen hjälper dem.
Ja. Han snackar med ett gäng fiskare. Mm. Som tillsammans med...
Som ser ganska fishy ut.
Ja, det gör de också. Åker ut med han som inte är Jeffrey Combs, men ser det som Jeffrey Combs, flickvän, för att rädda det här andra...
Nej, han åker ut med Jeffrey Combs, karaktären.
Ja, just det, just
för
det.
Ezra istället för...
Ja, Ezra Godden, åker han ut med. Just det, ja.
Och flickvännen stannar på stranden.
Precis, så är det, ja. Till den här båten. Och samtidigt som det här har vi fått sett på båten att någonting i vattnet drar ner det här paret.
Mm.
Det kommer en massa blod och massa bubblor, sen ser vi inte mer.
Nej.
Han kommer ut till den här båten i alla fall. Och det är tomt. De är inte där.
Mm.
Alls väl. Det är lite han hittar någonting, någon slags klädesplagg tror jag, någonting.
Ja, men hintas i alla fall att
de är döda. Ja.
Han tror väl att det är hajar typ.
Ja, och då åker han in igen till land. Mm. Men han får åka tillbaka med fiskar.
Ja.
Ja. Och då är ju hans tjej borta, eller?
Ja, men han tror att hon har gått till hotellet.
Ja, just det, just det.
Så han går också till hotellet,
ja.
Men hon är inte där.
Nej,
men han
tar en nyckel. Det är ett rum av en väldigt,
väldigt
fåordig och fishy hotellägare.
Ja.
Och när han ska sova sen så...
Ja, det skulle jag säga. Han stöter på lite typer på vägen. Ja, folk är jävligt mystiska. Ja, som heter Imboka.
Just det, just det.
Och Imboka betyder i princip in the mouth. Aha. Alltså som Innsmouth.
Ja, och in the mouth of madness.
Absolut.
Aha. Just det. Ja, i alla fall. Han ska sova på hotellet första natten han är där. Och de...
Hotellet är jätteäckligt.
Ja, vidrigt. Det är brunt vatten. Och det är...
Ja, det är uppenbart att ingen använder hotellet. Nej. Någonsin.
Ingen el att prata om någonting. Men i alla fall, de vill komma åt honom. De rycker i dörren. Det här är invånarna i den här byn.
Ja, han märker att de samlas ihop utanför hotellet.
Just det.
Och han anar att det är fara på taket.
Ja.
Och låser igen dörren. Och så kommer de och börjar banka oss där.
Ja,
och så
dörren. Hugga upp den till slut, va?
Ja, jag tror något tillägg.
Ja.
Han lyckas fly i alla fall.
Ja, det gör han. Han träffar på någon local drunk också. Som berättar och delar det här historien om det här byn.
Han som bara ser gammal och han ser inte... De andra ser jävligt konstiga ut. De liksom, ser lite fiskaktiga ut.
Vissa ser ut som fiskar.
Ja, han i hotellägaren, hotellgubben, han har gälar till exempel.
Just det, precis.
Men den här lodisen, han är inget sånt, utan han är bara en lodis.
Ja. Han berättar att den här stan dyrkar då en gud som heter Dagon.
Ja.
Eller något slags havsgud är det väl?
Ja, men han säger att det är Dagon.
De offrar...
Offra människor.
Och får rikedomar tillbaka. Och en jävla massa fisk
och guld får de. Men det är inte allt.
Nej.
Utan Dagon har en stad.
Mm.
Jag vet inte, det här är kanske för att jag vet för mycket om...
Ja, men kör på ändå.
Dagon har en stad utanför vattnet. Ute i vattnet.
Ja.
Under marken. Där det bor Deep Ones. Men det här framgår inte i boken.
Nej, inte i filmen heller.
Framgår inte i filmen.
Nej.
Det här är i boken.
Men en parentes.
Ja, men folk blir i alla fall så här fiskiga. De håller på att förvandlas. De får tentakler och gälar och sånt.
Precis.
Där. För att så småningom vara redo att gå ner i havet. Och leva evigt liv i havet.
Just det.
Och det är därför folk är jävligt konstiga i Imboka. Ja. För de håller på att förvandlas till de här fiskmänniskorna.
Och det blir galnare och galnare.
Ja.
Sen han kommer ut i någon stor herrgård där byns typ ledare bor.
Ja, precis.
Och hans dotter vill ligga med honom.
Ja,
dotter vill ligga med honom.
Just det. Och hon är någon sorts överste prästinna för hela byn här.
Ja,
han har drömmar om henne innan han träffade henne.
Ja, just det. Där de simmar tillsammans i vatten, ja.
Precis.
Och hon har väl nästan sjöjungfru... Eller hon...
Nej,
eller,
i hans eller, drömmar har hon sjöjungfru.
Det är en tentakel.
I verkligheten har de två tentakler.
Ja, just det, så är det. Ja, i alla fall.
Så han börjar lite försiktigt ligga med henne, men sen tar han bort täcket och då säger han att hon har ett tentakelben. Precis. Och då är han inte så sugen längre.
I alla fall, till slut kommer de väl... De ska ju offra hans tjej, va? Som vi...
Ja, men han blir tillfångatagen tillsammans med lodisen. Han får träffa sin tjej igen. Och den här... tjejen från paret i början.
Ja, just det. Ja, just det, just det.
Och hon berättar att den tog mig.
Ja, just
den
det.
Någonting tog henne. Någonting, och någonting är nu inne i henne.
Ja.
Och då säger den här lodisen så här, Dagon had her. Så här, what? He fuck her.
Ja, just det.
Och det slutar med att så här, de ska försöka ta sig därifrån. Hon får tag på en kniv och tar livet av sig.
Ja, just det.
Men de blir tillfångatagna. Flickvännen försvinner igen.
Lodisen får ansiktet avskuret.
Ja, de drar av huden på hela huvudet på honom. Den levande. Jävligt grafiskt.
För att använda på sig själva.
I
för
något
att
dölja
att de är slott.
Ja.
Men det är väl lite för att dölja också att de är fiskiga.
Nej,
är det inte
de
det?
Har inte. Utan det är bara i ceremonin som klär sig i människors huvud.
Just det, just det.
Ska inte avslöja hur den slutar. Men det är rätt creepy.
Ja. Riktigt bra film.
Mm. Verkligen, en av de bästa.
Ja, jag måste faktiskt lite skamfullt erkänna att jag såg den typ först på trean, i trean gymnasiet. Då tyckte jag den var skitdålig.
Jaha. Men jag kan tänka mig att man måste ha lite förförståelse för,
ja,
att
jag tror det
haja. Ja. Annars är det för konstigt.
Ja, nu i alla fall så går den, tyckte den var jättebra.
Mm.
Den är ju väldigt Lovecraftiansk.
Mm. Den är rätt trogen
Innsmouth,
Shadow of Innsmouth. Det finns inte det här kärlekshistorierna med den och så.
Nej.
Och det är flyttat från Innsmouth i Massachusetts
till Imboca i Spanien.
Jag tror att det är Massachusetts, är det inland förresten? Jag vet inte.
Skitsamma. Ja.
Det är flyttat till Spanien istället. Men, och det är jävligt mycket tentakler och sånt. Det är det inte.
Väldigt mycket fiskar och så här.
Ja, Dagon är inte tentaklig egentligen.
Nej.
Han är bara en stor fisk
typ. Ja.
Och så. Men andemeningen är jävligt Lovecraftian.
Ja.
Och den lyckas kombinera det här med chockfaktorn och så med att få den här kosmiska, vad ska jag säga, den här, för att jag ska vara nöjd med Lovecraft så måste man få den här hisnande känslan så här, oj jävlar, det finns någonting mycket större där nere för någonting
jag eller där uppe, eller där runt om oss bara liksom.
Precis.
Ja.
Mm. Det måste sluta med att man får en så här chockinsikt om hur jävla lite man vet egentligen.
Ja, precis.
Liksom. Och det får de till bra i den här filmen.
Ja, jo, men det håller jag med om. Och det är ju, jag gillar hur de liksom stämningen hela, att vi vet mer också än vad Ezra Golden är hela tiden. Vi ser igen från början att det är något som är helt kört med den här stan. Och det är så här spänning hela tiden i princip.
Mm. Väldigt högt tempo i filmen.
Ja, bra, riktigt bra tempo. Snygga effekter.
Lite tveksamma CGI-effekter.
Ja, men de fysiska effekterna är snygga.
Ja, absolut. Absolut.
Gordon visar att han kan en på 2000-talet.
Ja. Men det var hans... Nej, det var inte hans sista långfilm. Det blir mer.
Är du säker? Är det så? Ja, just det. Ja. Mm. Han sista långfilm i alla fall.
Mm.
Och det är lite synd, men ja. Den är, rekommenderar ju starkt i alla fall på de två.
Mm. 2003.
Ja, just det, det måste jag säga. Dagon finns förresten på en svensk DVD som ser jättebra ut.
Ja, Movie Midnight Madness.
Ja.
Tillsammans med Vidoc i en 2.
Vidoc, ja.
Ja.
Släpptes även sen på en sån här fuling delad DVD med Beyond Reanimator, som är uppföljare då till Reanimator.
Mm-hmm.
Jag har inte tittat kvaliteten på den, men jag gissar att det är samma källa. Kanske lite sämre bilder som det är mindre plats, men ja.
Den svenska kan man få tag på för typ 29 spänn.
Ja, 10 spänn om man har tur också.
Klart jävla värt, för den ser och låter jättebra. 5.1 ljud och lite extra material och sånt där.
Ja,
så
jättebra,
det är bara köp.
Bild. Och, annars finns den amerikanska.
Ja, Lionsgate.
Med lite mer X2 kommentatorsport tror jag på den.
Ja.
Så vill man ha det så...
Kurs.
Ja. Vill man ha det så bara köp, annars funkar svenska jättebra.
Ja. Okej, 2003.
Mm.
Dream Quest of Unknown Kadath.
Ja, just det.
Som du har velat se.
Animerad. Ja, jag vill att se. Det är ju med att jag vill tvinga dig att lida igenom den.
Nej, livet. Animerad svartvit grej
på en och en halv timme kan tilläggas.
Ja.
Verkar inte vara så rolig alls.
Nej, och det är det här med Lovecrafts drömcykel.
Ja, du gillar inte det så mycket.
Nej, skitskrångligt.
Jag gillar just berättelsen Dream Quest of Anon Kadath.
Mm-hmm.
Ganska mycket. Jag tycker att han tar ju hela tiden i den berättelsen, men jag gillar ändå...
Språkligt eller innehållsmässigt?
Ja, det är ju typ varje sida så är det någonting nytt som han berättar om. Och det är så här, det är så. Det börjar bli mätt fort. Jag vet inte, jag kan tänka mig att man skulle spy färdig av filmen. Utan att ha sett den så rekommenderar vi den inte.
Nej. Det kom en till 2003 som heter Shunned House. Vet ingenting om.
Nej.
Vi går vidare. 2005.
Yes.
Det gjordes en långfilm... Som jag tror är med i... Jo, den är med i en av de här H.P. Lovecraft-volymerna.
Ja.
Collection.
Mm.
Strange Eons, The Thing on the Doorstep.
Ja.
Amatör budgetproduktion med långfilm. Jag har sett den.
Ja.
Den är sevärd. Alltså, den är baserad på The Thing on the Doorstep. Det handlar om att folk som byter hjärnor med varandra och tar över varandras medvetanden och sånt där.
Okay.
Den är lite mentalsjukhus och den slutar. Ja. Det är folk blir galna och sånt där. Den är rätt Lovecraftiansk, den är trogen berättelsen. Mm. Gjord med kärlek, inte dålig direkt, utan bara liksom väldigt amatörig.
Ja.
Men den är sevärd.
Ja.
Men det stora som hände 2005, Call of Cthulhu.
Ja, just det. Den är. Ja.
Distribuerad av sällskapet
H.P. Lovecraft Historical Society.
Precis. Som gång sedan 84 med att arrangera live och göra musik och pjäser och allt möjligt.
Det är eldsjälar i ordets rätta bemärkelse.
Ja. Det är den kanske mest trogna originalmaterialet som har gjorts. Baserat på Call of Cthulhu.
Stumfilm.
Stumfilm. Gjord som en stumfilm från 20-talet.
Ja.
Så det är väl så här det skulle se ut.
Både ambitiöst och väl genomfört gjort som en stumfilm på 20-talet.
Funkar skitbra.
Ja.
Och jag tänkte på det. Call of Cthulhu.
Ja.
Är en av få noveller av Lovecraft som i sig funkar jävligt bra som film.
Ja. Det gör,
för den har den här... Den är ingen deckarhistoria där man utreder och så här, pusselbitar. Den har liksom upp och ner dalar av action och lite spänning. Och det är mycket som händer liksom, och det är lite över hela världen. Och en spektakulär jävla final liksom.
Det jag gillar med filmen också att den håller, det är också precis som med Diagon, att det är någonting så spännande hela tiden. Även om det är av skiftande intensitet. Vad handlar det om? Kanske jag ska säga.
Ja, den handlar om det är en man.
Ja.
Som hur börjar det?
Han ärver massa dokument av sin farbror, va?
Mm, så
just det. Som har pratat. Det börjar med att han berättar att han har pratat med en konstnär, den här farbrorn.
Mm.
En konstnär som har drömt om underliga världar och så rita massa monster och grejer utifrån de här drömmarna. Vad händer sen?
Helt plötsligt så slutar han drömma och kommer inte ihåg någonting av
precis.
Det.
Han blir, han hamnar på mentalsjukhus också.
Ja, det gör han säkert.
Någonting sånt i alla fall. Han, den här killen fortsätter i alla fall att göra efterforskningar i sin farbrors anteckningar.
Mm.
Ganska mycket han har gått igenom. Och i alla fall, det leder i alla fall småningom till en Cthulhu-kult i New Orleans.
Ja, precis. Just det. I träskmarkerna. Där.
Funkar skitbra som miljö för det där.
Mm.
Det görs för lite New Orleans skräck. Eller för lite som träsk.
Ja.
Skräck tycker jag.
Hatchet.
Ja, men det är inte lika bra. Nej. Här. Men nej. I alla fall. Ja. Och sen visar att det här liksom fenomenet ska man säga, finns över hela jorden.
Ja. Och han lägger ihop ett och ett.
Ja.
Och just då så slutar med att han får reda på en båt utanför Nya Zeeland.
Just det, en fiskebåt va?
Ja, som stöter på Erlie.
Ja.
Staden, den sjunkna staden där Cthulhu ligger.
Som nu har rest sig och är en stor ö.
Det ska vi inte säga för mycket kanske.
Nej, den ser i alla fall ut lite som, nu har inte jag sett den, men jag har sett bilder från Dr. Caligaris kabinett, den gamla tyska stumfilmen från 20-talet. Miljöerna ser väl nästan i princip likadan ut, med mycket så här hårda kanter och konstiga vinklar och snett. Och det passar jättebra till den här. För det känns verkligen som att hela den här staden är fel.
Mm, och det är det Lovecraft beskriver, att Relie är en stad av omöjliga vinklar och omöjlig geometri. Liksom.
Exakt.
Och det får de till ganska bra på det här.
Ja, det är väldigt labyrintiskt. De hittar inte tillbaks till sin båt när de ska tillbaka.
Mm.
Ja.
Ja, men den är väldigt bra. Det är väl den filmen, om det är någon film av alla filmer vi rapar upp som man börjar se, så är den här.
Jag kanske inte tycker den är den bästa, men den är den mest trogna i alla fall. Och den är fantastisk, tycker jag ändå.
Jävligt kul extra material också.
Ja, väl ungefär lika bra som filmen. Man märker vilka ambitiösa och talangfulla.
Ja, verkligen. Mycket små medel, men väldigt hög.
Det vore ju kul att se om de fick tag i en riktig budget. Det känns som att de skulle kunna göra liksom den ultimata Lovecraft-filmen. För redan nu ser det bra ut, trots att det är människor som står och håller i lakan för att dölja saker, så ser det jättebra ut.
Ja, det är fantastiskt.
Och de är en ny film på gång också.
Ja, som fortfarande inte har släppts, men som ska släppas i år, planerat.
Ja, den har ju visats lite grann.
Ja, festivaler och sånt.
Ja, precis. Ja. Och fått bra kritik hittills.
Jaha. The Whisper in Darkness.
Mm.
Baserat på The Whisper in Darkness.
Ja, kommer säkert vara trogen också.
Ja. Och den är, jag har sett trailer, det ser fantastiskt ut.
Ja, det finns tror jag.
Ja. Mm. Den är bara, då spelar det sig 50-talet.
Ja.
Så det är en talfilm, men den är gjort som en sån noir.
Just det, lite deckare.
Så det verkar mycket lovande.
Mm. Den borde man hålla ögonen öppna på.
Definitivt.
Det kommer vi göra.
Definitivt.
Call of Cthulhu i alla fall finns på verkar jättefin DVD från H.P. Lovecraft Historical Society.
Precis.
Med det här alldeles fantastiska bonusmaterialet. Ja. Snyggt omslag som också ser ut som en gammal
affisch från
20-talet. Ja. Så den har funnits på sci-fi bokhandeln
i Stockholm,
ja. Göteborg, Malmö också, tror jag. Går det säkert att beställa via deras hemsida också.
Absolut.
Finns möjligen på Discshop.
Ja. Annars inget svårare i alla fall.
Nej, och det går Och den, jag tror att den är svensk. Det finns svensk text. Det fanns jättemycket.
Det fanns typ 20 språk att välja på.
Svenska bland annat, så att det är jättebra. Rekommenderar allt med den filmen.
Ja, men absolut. 2006 Beyond the Wall of Sleep, amatörproduktion. Vet ingenting om.
Nej.
2007 Cthulhu.
Just det.
Kort och gott. Cthulhu.
Ja.
Också baserad på The Shadow over Innsmouth.
Yes.
Den den har en lite annorlunda approach än Stuart Gordon's Dagon.
Ja.
Den är betydligt mer nedtonad.
Ja.
Den handlar om en kille som kommer tillbaka till sin hembygd efter att hans mamma har dött.
Ja.
Så han kommer tillbaka och träffar sin pappa och sådär. Det visar sig att hans pappa är en ledare för en kult där som heter The Esoterical Order. Esoterical Order of Dagon.
Just det.
Och det här vet sonen om, liksom. Han tycker, ja ja, bla bla bla, pappan har sin jävla New Age kult liksom. Sonen träffar en gammal bekant där, en kille som han har haft ett förhållande med. Och förhållande växt till liv igen. Så de blir tillsammans igen där. Samtidigt så börjar mystiska saker hända. Någonting står inte helt rätt till i den här staden, som inte heter Innsmouth.
Nej.
Utan heter Rivermouth.
Aha.
Av någon jävla anledning.
Okay, ja.
Men mystiska saker börjar hända. Han träffar på den här uteliggartypen. Precis som med Dagon. Som han också, precis som med Dagon, mutar han med alkohol.
Och han vet allting.
Han berättar om hur de dyrkar någonting från havet.
Ja. Det är en kuststad här, alltså Rivermouth.
Ja, absolut, absolut. Det är lite nya element till filmen. Det är bland annat en tjej som är på honom och raggar på honom, vars man, det är en kvinna som har en man som sitter i rullstol.
Ja.
Och vi får förklara att mannen har blivit impotent eller steril eller sådär.
Ja.
Men de vill jättemycket ha ett barn.
Okay.
Så de vill att han ska göra henne med barn. Ja. Men han vill inte.
Nej.
Men det slutar med att de drogar och våldtar honom.
Okej. Okay. Ja.
Han utreder vidare i stadens, det här mystiska som händer i staden.
Ja.
Men shit hits the fan. och folk gör sig redo för att gå ner i havet.
Okej. Okay. Ser de fiskar?
Nej.
De gör inte det?
Nej. Inga sådana effekter alls. Nej. Det finns några, vid ett tillfälle är han nere i avloppen typ. Och då så här, flashar han omkring med ficklampan. Och då får man kort se någonting så här väldigt jävla konstigt där nere.
Okej.
Okay. Någon så här märkliga figurer liksom. Det ser jävligt äckligt ut. Men det är väldigt kort liksom.
Okay.
Vilket gör att det blir mycket mer effektivt också. När det är det enda i hela filmen, så just är det här märkliga i avloppet liksom. Ja. Men undergången gör sig, det blir en väldigt stark undergångskänsla. Kulten gör sig redo liksom. Och städerna är liksom öde och det är bara trasigt och kaos liksom.
Men är det bara den här staden som
man får känslan av, att det inte bara är staden utan det är överallt.
Ja.
Men på det hela väldigt väldigt sevärt. Jag gillar hela bögvinkeln. För den förstärker ytterligare det här att så här, han kommer tillbaka till den här Rivermouth-staden som är väldigt gammeldags och bakåtsträvande liksom, och så här, och det blir en stark kontrast där.
Väldigt nytt också. Det skulle man, kan man inte hitta spår av i Lovecraft.
Nej, det finns inte spår av sexualitet överhuvudtaget.
Men det är ju verkligen något främmande och
ja, verkligen. Och det är, många har varit jätteprovocerade över det.
Och
många blev skogstokiga över det här.
Ganska löjligt faktiskt.
Ja, jag tycker att det funkar skitbra. Ja. Och dessutom, deras relation är väldigt övertygande och ja. Välspelad och ja. Man får en väldigt bra känsla för dem.
Ja.
Så och det är ju det handlar om i skräckfilm. Man måste få en känsla för karaktärerna för precis. Att man ska kunna
bry sig om
bry sig. Och det får man verkligen här liksom.
Ja.
Det, just det, den här tjejen som våldtar honom.
Ja.
Tori Spelling.
Ja, just det.
Från Beverly Hills.
Precis. Och andra mindre prestigefyllda produktioner.
Ja. Men hon funkar bra.
Hon funkar, ja.
Hon funkar bra.
Ja.
Hon spelar en galen kåt tjej liksom.
Man behöver inte bli avskräckt av Tori Spelling.
Nej, och den är definitivt sevärd. Ja. Jag tycker att den var jättebra.
Ja.
Både den och Dagon Shadow of Innsmouth, båda gör det på helt olika sätt, men båda gör det väldigt bra.
Ja. Och den Cthulhu finns på DVD också.
Ja. Ja.
Självsläppt verkligen. Eller nej, det var, jo, nej det var det inte. Det var något litet bolag va?
Ja, Region 1 i alla fall. Den, ja. Ja, den har funnits på Discshop. Jag tror att den finns fortfarande på Discshop.
Bolaget hette...
Vet inte.
Nej, men det är ganska lätt att ta reda på.
Ja.
I alla fall.
Men det var den. 2009.
Yes.
Oh. The Last Lovecraft.
Jag inte
The Relic of Cthulhu.
Det är inte Alexanders favoritfilm.
Nej. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Alltså om du tänker dig så här snubbekomedi, typ The Hangover.
Ja.
Med så här två, tre sköna killar.
Ja.
Ja. Som du, är på typ en roadtrip.
Du gillar inte sån film.
Jag hatar sån.
Okej, okay, ja. Mm.
Sköna snubbar på roadtrip alltså. Ja, ja, du vet. Det är den här filmen.
Ja.
Men de blir kontaktade av några som menar att så här Cthulhu-kulten håller på att vakna.
Okej.
Okay. Och det är två killar. Dels den är en så här stel en stiff typ och sen ja. Hans kompis som är så här partykillen som, ja. Som är så här jävligt nördig också.
Ja, okej. Okay.
Och de är högst eller han nördkillen är högst medveten om Lovecraft. Han känner till H.P.
Ja.
Lovecraft,
ja.
Och att han är så här, ja men vad fan, det är ju han som är så här den kändaste skräckförfattaren liksom. Ja. Men de blir kontaktade av några som menar att så här Cthulhu-kulten håller på att vakna.
Okej.
Okay. Och den här stiffa killen.
Mm.
Han är en ättling till Lovecraft.
Jaha.
Till H.P. Lovecraft alltså.
Mm. Heter han Lovecraft? Nej.
Jag vet inte. Ja, jag tror det. Okay. Eller så har han bytt namn eller något. Ja, men han är i alla fall en ett link till H.P. Lovecraft. Han är den enda då som kan stoppa kulten liksom.
Mm.
Sen blir de anfallna av någon läskig fisktyp som ska vara en deep one tror jag.
Ser dåligt ut antar jag.
Ser inte alls ut med deep one.
Nej.
Nej, det är inte en deep one. Nej, jag kommer inte ihåg.
Det är någonting annat.
Det är mer deep ones i filmen.
Ja.
De är typ gröna. De ser ut som grodor typ.
Jaha.
Och sen är det Starspawn också.
Ja, just det.
Mm. Starspawn, det är mini-Cthulhus.
Just det.
De ska se ut som små Cthulhus. Ja. Här ser de ut som Darth Maul.
Jaha.
De är typ så här röda.
Oj.
De är röda.
Ja.
Ser ut som röda människor typ.
Okej, okay, ja.
Men de åker i alla fall ut på en resa här för att stoppa Cthulhu-kulten. Och ser det jävligt så här. Men det är som så här Hangover fast... ännu sämre, för det här är, så här, finns ingen budget. Och framförallt, så här, de är inte roliga.
Nej.
Det är inte ett roligt manus. Och de skämt som finns kan de inte leverera.
Nej.
Så det blir bara jävligt krystat. Ja. Alltså den är proppfull av Lovecraft-referenser liksom.
Ja, men det hjälper inte.
Men det är så jävla tattigt. Och det bara pissar på Lovecraft.
Han blir sig i sin grav alltså.
Ja, definitivt. Det är riktigt jävla uselt. Ja. Alltså det av all skit vi har sett för den här podcasten är det här det värsta skiten.
Mm, jag har inte sett tänka till dig, så jag har väl inga direkta planer på att göra
det
heller.
Nej, gör inte det. Men herregud, den var inte rolig.
Behöver vi ens nämna om den finns på DVD?
Nej, för ingen som ska köpa den.
Nej.
2009, Dunwich Horror också. Gjord för Sci-Fi Channel med Jeffrey Combs igen.
Ja, ständigt återkommande kille.
Ja. Det här verkar vara hans senaste Lovecraft-film.
Ja, troligen inte sista.
Förhoppningsvis inte sista.
Nej.
Den är gjord av Sci-Fi Channel.
Ja.
Den här kanalen från början, amerikansk kanal, som producerar hur mycket film som helst.
Lågbudget, va?
Lågbudget.
Jättefula datoreffekter.
Fokus på monsterfilmer gjort i datoreffekter.
Ja. Allt möjligt.
Den verkar inte så bra.
Nej.
Vi har inte sett den. Men vi har hoppat över en film.
Ja.
2006.
Men den kan vi ta som lite parentes, för det är inte en riktig film, eller? Eller vi kan, vi kör den nu.
Jag tycker vi kör den, för vi har ingen mer film.
Nej, men det är sist ut då.
Ja, det är inte sist ut.
Nej, men sist ut av de här filmerna i alla fall.
Ja, jo. Just det. 2006, Dreams in the Witch House.
Yes, en del av amerikanska tv-serien Monster of Horror. Säsong 1, avsnitt 2, om jag minns rätt.
Ja, sorry. Stuart Gordon.
Stuart Gordon, ja. Och Ezra Gordon igen, om jag tror jag. Kan vara Ezra Gordon.
Ja, det är liknande Jeffrey Combs karaktären i alla fall.
Byggt på Dreams in the Witch House, eller? Minns inte så jättemycket av det faktiskt.
Det handlar om en student på Miskatonic University
som
flyttar in
sig hos några rum, va?
Ja.
Hos någon lurig tant.
Ja.
Som eller en häxa, antar jag.
Jag vet inte om det är hon som är häxan.
Det kanske inte är. Det är någon liten ful lotta med i filmen.
Ja, det är att i det här rummet så börjar han se konstiga grejer och märkliga vinklar och sånt där.
Mm.
Och det är lite parallella dimensioner.
Ja.
Och det finns en häxa i det här huset.
Just det. Just det, så är det.
Det innefattar offer av människobarn på något sätt.
Ja.
Och så finns det någon liten sidekick till häxan som är en liten råtta.
Med människansikte.
Och det ser ut som så här, typ så här trolltider i julkalendern. Alltså
det är så kul.
Det är en gubbe som har så här sminkat om sig till en mus.
Ja.
Ser helt vansinnigt ut.
Ja.
Det slutar med att han hamnar på mentalsjukhus. Jag kommer ihåg att jag var inte jätteimponerad av den här.
Jag kommer ihåg att jag gillar den. Men det var, jag såg den när den nyss hade kommit. Kommer se om den. Jag för mig att den är bra. Så jag kan väl rekommendera den. Den är inte så lång, den är 40 minuter. Det kan man ta sig tid att se, tycker jag. Den finns på både svenska bilden kan man undvika.
Ja, njuta films.
Ja, undvik den, för det ska inte vara så bra bild på den. Inga extra material att prata om, inga bra ljud. Finns på amerikansk DVD antagligen i en jättesnygg box som jag får med som en dödskalle. Eller så finns den, som jag har, i ett pack tillsammans med John Carpenters avsnitt från säsong 1 som heter Secret Burn, som är det bästa Carpenter gjort sen In the Mouth of Madness. Fantastisk liten film. Så den är värd att köpa bara för Secret Burn, som inte annat. Amerikansk region 1 import alltså på den. Men då är det extra material, bra bild, bra ljud. Så att, ja.
Ja, det har kommit en film nu till här, här om åren. Två spanska filmer som heter Herencia de Valdemar.
Ja.
Det verkar vara någon sorts deckarhistoria.
Precis. Och det är väl egentligen tvåan som är intressant för oss här.
Ja, vi har förstått att första filmen ska vara lite Lovecraftiansk också, men ha undertoner.
Precis.
Medan tvåan, då är det full on Cthulhu-kulten.
Cthulhu verkar vara med.
Cthulhu är med.
Ja, han är med. Person, med. Ja.
Som ett stort monster. Kanske den ambitiösaste CGI-animationen.
Ser bra ut faktiskt, det vi har sett. Ja. Ser inte fånigt ut. Och det ser bra ut. Det verkar vara ganska mycket pengar här på det.
Ja.
Vi har inte lyckats hitta någon engelskvänlig version av den.
Det verkar inte finnas någon med engelsk text ut
än. Det kommer säkert komma. Ja. Så att,
håll ögonen öppna.
Ja, det ska vi kommer se den så fort vi kan.
Det är på gång också, har varit på gång länge, en filmatisering At the Mountains of Madness.
Ja, som Guillermo del Toro ska göra. Han som gjort Pans Labyrinth, Hellboy-filmerna, Devil's Backbone.
Precis.
Bland annat.
Ja. Kronos.
Och Mimic.
Just det, Mimic.
Och Blades 2. Det var ju typ klart tills alldeles nyss att han skulle göra den. James Cameron skulle producera, skulle bli
Tom Cruise skulle vara med.
Ja, det ryktades om Tom Cruise i alla fall. Han ville ha Tom Cruise. Det skulle vara 3D, vilket det är väl skitsamma egentligen, det kan ju bli en bra film ändå.
Ja.
Men sen så var det så att bolaget ville inte göra den rated R.
Guillermo del Toro vägrade göra filmen för att Universal
precis
ville göra en PG-13 istället,
vilket alltså är 11-årsgräns ungefär om man jämför med svenska mått, och Guillermo del Toro ville göra 15-årsgräns kan man jämföra med. Så det var kanske bra att den blev uppskjuten, men det sägs
den är fortfarande
att,
på gång.
Ja, att han har letat nya bolag. Jag tror att Cameron står kvar som producent på den. Och del Toro ska istället göra en film som heter Pacific Rim, som verkar vara någon alien invasion film som jag tror kan bli bra. Del Toro kan sin grej, tycker jag.
Men det kan bli intressant, för det skulle göra att Mountains of Madness, om det blir av, så blir det den första av alla de här filmerna som gjorts på Lovecraft, så blir det den första mainstream-filmen.
Det blir
jag skulle inte säga att Stora Skådda-filmen.
Nej, det är sant, av en stor regissör,
en stor produktion i Lovecraft liksom.
Det är sant,
som egentligen är det som krävs för att filmatisera de här grejerna.
Det krävs mycket, alltså. För att göra det troget och så,
ja. Ja.
Om man inte är lika duktig som de som gjort Call of Cthulhu.
Ja, men om man vill få det här storslagna,
ja,
så måste man nästan, precis, ha en budget.
Så jag hoppas verkligen på att det här blir av.
Ja. Sen tycker jag att det hade varit mycket vettigare att filmatisera till exempel Call of Cthulhu.
Ja.
Att Mountains of Madness är en jävla tråkig novell.
Troligen kommer de inte göra den som novell ändå.
Nej.
Den kanske inte går att göra som film som den är nu.
Nej. Novellen i korta drag är att den börjar som typ The Thing. Ja. Ett forskarlag från Miskatonic kommer till Antarktis. Hittar det sina mördade kollegor och lite, ja, läskiga monsterrester och sånt där. Men sen går resten av filmen ut att två gubbar går omkring i en jättestor stad. De hittar i Antarktis.
Ja.
Och så läser de på en massa hieroglyfer där.
Ja.
Och så får man hela Cthulhu-mytos förklarat för sig.
Ja, okej. Okay.
Innan och utan liksom,
ja.
Och sen blir de jagade av Chogots,
ja, som en slags monster.
Potatismos, ja, med ögon typ.
Ja. Men, ja, men
så, de får nog ändra den lite, ja, grann.
Vi hoppas att filmen blir av, ja. Då var det kul att gå och se en Lovecraft-film på bio, om inte annat.
Ja, verkligen,
ja, för det...
Att, jo, men vi såg ju Reanimator,
ja, ja, det gjorde vi. Men gå på en SF-biograf och se en Lovecraft-film
med 3D-glasögon till mig kanske.
Om man, ja, om man nu tvingas ha dem.
Så det var väl
första raden filmer.
Nej, jag skulle vilja nämna ett par kortfilmer som har gjort också.
Ja, absolut.
Jag har inga regissörer eller år eller sånt där, men det har jag visade kort för dig.
Ja.
From Beyond har filmatiserats med dockor.
Just det.
Som är ganska underhållande.
Verkar utifrån det jag såg vara lik Stuart Gordons, ja, filmatisering.
Dock filmvariant av From Beyond.
Mm.
Det finns två filmatiseringar av The Music of Eric Zahn.
Okej.
Okay. Ja. Har du läst den?
Nej, jag tror inte gjort det.
Det handlar om en man som flyttar in i en lägenhet vars lägenheten ovanför sitter en gubbe och spelar musik varje natt.
Okej.
Okay. Som väldigt vackert men väldigt, väldigt, väldigt märklig musik.
Ja.
Och han spelar, visar det sig, för att hålla någon ondskefull gud eller någonting,
okay,
undan liksom. Ja. Så om man slutar spela så kommer guden komma.
Ja.
Och det slutar naturligtvis med att han hindras från att spela. Och så
kommer den här guden.
Men den har i alla fall filmatiserats som en dockfilm,
mm,
också. Där fiolen är utbytt mot en piano. Också väldigt underhållande.
Ja. Bra på riktigt, eller?
Ja, sevärdiga.
Trogen.
Ja.
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 Mm.
Och sen har vi 2008.
Ja.
AM 1200.
Just det.
40 minuter kortfilm.
Ja.
Handlar om en man som har gjort någon sorts ekonomiskt fuffens.
Mm.
Så han har satt någon annan i rejält med skiten.
Okay.
Men gjort sig själv väldigt rik på kuppen.
Mm.
Och nu är han på flykt därifrån.
Ja.
Med pengarna liksom. Så han åker sin bil genom Mellanamerika.
Mm.
Sådana här, du vet, med långa highway.
Just det, ja, precis. Ja.
Han är ute någonstans där. Han får bara in... den enda radio han får in är AM 1200.
Ah.
Som är någon sån här Hellfire-radiostation där de pratar om så här, att Gud ska...
Ja, just det.
Ja. Syndarna ska brinna helvete.
Precis.
Radio. Men han får motorstopp ute där någonstans. Nej. Jo, jag tror att han får motorstopp eller någonting. Och så hittar han den här stationen. Stationen där och sänder AM 1200.
Ja.
Och där händer en massa mystiska grejer. Det är jävligt spännande och jävligt läskigt, faktiskt. Och helt plötsligt så vänder den här filmen och det blir en helt bizarr kosmisk, inte kanske kosmisk, men en väldigt lovecraftiansk överton, ja, av det hela. Jag ska inte avslöja för mycket, för jag, nej, tycker du ska se den här.
Ja, det ska jag.
Väldigt sevärd. Ja. Med Ray Wise från Twin Peaks.
Precis.
En liten roll.
Exakt. Leland Palmer.
Precis.
Vi kan också passa på att nämna, det glömde vi ta upp, en svensk kortfilm.
Ja, just det.
Fyren.
Fyren.
Från 2010, tror jag.
Mm.
Släpptes i år på DVD.
Robert
P. Olsson.
Robert Olsson.
Från Värmland.
Mm. Ja.
Jag gillar den, jag tycker den är svartvit.
Inte, den är inte baserad på någon,
nej,
text.
Inget direkt. Den är väldigt enkla medel, verkar väldigt enkel berättelse också. En halvtimme lång.
Mm.
Handlar om en kille som ska leverera lite varor till en fyr.
Mm. Utspelar sig på 40-talet typ, svartvit.
Ja, verkar vara något sånt, ja.
Mm.
Och den här fyrvakten pratar om några något konst att han, de kommer snart, säger han.
Ja, precis, på natten, ja, kommer.
Och sen någonting. Så går han upp på vinden, den här killen, hittar en bok som heter Pater Dagon.
Mm.
Och det visar sig att han, den här fyrvaktaren, har offrat människor till...
Fyrvaktaren har varit sjöman.
Ja, just det, precis.
Och kommit i kontakt med...
En arab.
Ja. Och en kult som dyrkar Dagon på något sätt.
I alla fall, vi behöver inte säga den i slutet, för jag tycker att man kan se den, om inte annat för att den är svensk.
Mm.
Ganska välgjord, tycker jag. Ljudet var lite dåligt nu när vi tittar på den, men om man bortser från det så...
Ja, de har placerat den, funkar väldigt bra i svensk miljö.
Ja.
Trevligt. Att på ett trovärdigt sätt placerad i Värmland, ja, filmen.
Funkar bra
där. Ja, kärleksfullt gjord liksom. Ja. En trevlig ambition. Kan säkert. Han har gjort två filmer tidigare också
som vi inte har sett, som vi inte riktigt fått, de går att få tag på.
Ja.
Vi har inte gjort det än.
Men hur kommer, går det om man kontaktar dem?
Den
själv,
ena går att se på internet.
Men det verkar som att det är en gammal sajt som inte går att...
Jag ska försöka kontakta honom och se vad han säger. Den andra finns släppt på... För vi har sett på ett recensionsexemplar av fyren.
Mm.
Den andra filmen vi pratar om heter Kammaren. Och finns med på köpexemplaret av fyren.
Okej.
Okay. Så då får man två för den. Jag tror den kostar en hundring eller sånt där. Så det, köp den så stödjer ni lite independent filmmaking.
Det blir det kanske mer svensk.
Precis. Kan jag hoppas på det.
Lagpraktiska i fortsättningen.
Så det är... Ja.
Den är välspelad också. Men jag tyckte den var kul för den... Skådespeleriet och det 40-tal, den kändes så här Bergman i skådespeleriet. Ja, att det är väldigt så här långa pauser och
precis.
Så.
Ganska teatraliskt så här.
Ja.
Också.
Ja, men värt att kolla upp.
Ja.
Men det var fan alla filmerna. Jo. På tal om Lovecraft i Sverige.
Ja.
Skräckens labyrinter.
Just det.
Ljudbok inläst av Ernst-Hugo Järegård efter Sam J. Lundvalls översättningar.
Han läser Lovecraft, alltså det är inte svenskskrivet.
Nej,
han läser Lovecraft.
Lovecraft
ja.
Och det är helt fantastiskt.
Det känns som att Ernst-Hugo är den perfekta läsaren av Lovecraft. För han var excentrisk i sig bara liksom.
Ja, du ska få höra.
Ja.
Vrålande, kvälande, forsande skuggor av rött flytande vansinne som jagar varann genom ändlösa blodfyllda gångar i den purpurfärgade dånande himlen, formlösa fantomer, kaleidoskopiska former på en spöklik alltför klart åkommen plats, skogar av avskyvärt övergöda ekar med ormrötter som slingrade sig neråt, sög upp onämbara vätskor ur en jord besmittad med miljoner kannibala monster och skliknade tentakler som spräckte sig upp från ett underjordiskt polypart centrum, vansinnes blixtrar över hotande överväxta murar, djävuls arkader kvävd av sjuklig växtlighet.
Det var alltså Ernst-Hugo som läste ur The Lurking Fear.
Lät ju helt fantastiskt alltså. Vilken pondus.
Där snackar vi vanvett alltså.
Herregud, han låter ju som att han själv är i berättelsen och ser allt det här.
Ja, ja, och det är det som är så härligt med det här. Ja. För en ljudbok är oftast att någon bara torrt läser rakt upp.
Precis.
Men Lovecraft, han lägger till och harklar sig och lägger till ljudeffekter.
Du menar,
liksom, och...
Ernst-Hugo harklar sig och lägger till ljudeffekter.
Vad sa jag?
Du sa Lovecraft.
Ja, Ernst-Hugo. Mm. Han lever sig in så jävligt i de här berättelserna och skriker och har sig. Och det är helt fantastiskt.
Ja,
så det
bara rabblar.
Ja, och den här finns... Nyutgivet på CD och finns att få tag på.
Ja.
Enkelt.
Ja. Det är värt att kolla upp.
Men det... Med det kanske vi ska avsluta dagens avsnitt.
Ja, vi skulle säkert kunna sitta och snacka 10 timmar till om
det
här.
Men nu blev det väldigt mycket längre än vad vi hade planerat.
Ja, men vi har inte täckt ganska mycket. Det finns säkert mycket mer att täcka, men det betackar vi oss för tillfället. Men vad kan man säga om Lovecraft då? Film liksom hans arv. Det är ju onekligen något som lever och frodas än idag.
Ja, det är väl kanske inte det kvantitet framför kvalitet som gäller hans arv.
Men när det är kvalitet så är det ofta hög kvalitet på det.
Ja, och jag skulle säga att det fortfarande inte har gjorts den stora Lovecraft-filmen.
Nej.
Och jag väntar.
Det behöver nog tid och pengar, tror jag.
Ja.
Men tills dess så kan man, om vi ska rekommendera en film var då?
En film var?
Ja. Ja, alltså nu är jag jäkligt tråkig, men jag skulle nog säga Reanimator, för att det är en sån här film som jag alltid kommer kunna liksom se och glädja så mycket av. Även om det inte är så Lovecraftiansk, så är det liksom, ja, det är en helt fantastisk film.
Ja, då säger jag helt annat då och säger Call of Cthulhu.
Ja.
För att den på ett så otroligt effektivt sätt, jämför mycket mer än någon annan film, fångar verkligen kärnan i Lovecraft.
Ja.
Och den gör det mycket effektivt på ett djupt originellt sätt.
Ja.
Och med en enorm dos kärlek.
Kanske största dosen kärlek man sett i en film någonsin.
Kanske, till och med.
I alla fall bäst utförda kärlek.
Ja, det skulle jag säga. Och den är föredömligt kort.
Ja.
Så det finns ingen ursäkt att inte se den.
Nej, inte ens att det är en stumfilm. Det är...
Nej.
Ja.
Så...
Ja.
Det var väl det. Om det nu mot förmodan var någon som lyssnade på den här... Så vill vi jättegärna ha feedback och synpunkter och
förslag på teman, förslag på inslag vi kan ha, förslag på saker vi ska prata om.
Vi vill jättegärna bli rättade.
Ja, framförallt
alla fel vi har sagt.
Våra liv går ut på att lära oss så mycket som möjligt om skräckfilm, så att har vi fel så måste det genast korrigeras.
Jajamän. Vad ska vi prata om nästa gång?
Nästa gång ska vi prata om något betydligt läskigare i alla fall.
Kanske. Ja.
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 Spökfilm. Kommer vi prata om. Det kommer bli många skräckfyllda timmar som ligger till grund för den podden.
Definitivt. Nu ska vi avsluta med en låt från H.P. Lovecraft Historical Society's musikal A Shoggoth on the Roof. Och låten heter If I Were a Deep One.
Och ja. På återseende. Helt enkelt. If I were a deep one, blah 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 blah. All day long I'd swim beneath the sea. If I were a deep one, terrify the tourists. Blah 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 blah. If I were an icky-icky fish, scaly, slippery, frog-eyed kind of man, I'd make my lair a deep, dark cave with some fungus right in the heart of Devil's Reef. A foul abode of pestilent coral walls, the Ramulose and Erebus floriation spiraling so far beyond belief. With ichor seeping from my chamber halls, I'd fill the reef with wrecks and corpses and ships and men for my princesses.